Då säger jag hej alla glada och välkommen till Nyhamrad avsnitt 64. Och idag så är jag Linus tillsammans med Sveriges... hur ska man presentera dig? Sveriges...
Ja...
Bästa Warhammer-spelare, kan man säga så?
Nej, det skulle jag inte ta på mig. Det är för stort
Sveriges för stort stolthet kapten.
Ja, men Sveriges lagkapten, det kan gå med på.
Samuel Jansson.
för det har jag varit. Så heter jag.
Välkommen.
Samuel Jansson, tack så mycket.
Och tanken
jättekul att vara här.
Ja, tack för att du ville vara med. Tanken är att vi ska presentera ETC för svenska folket.
Precis.
Jag vet inte, det känns som att folk spelar mycket Warhammer och sådär runt i det här landet. Men jag tror inte att alla har koll på att det turneras om i hela världen, så att säga.
Jag tror att det kan vara lite olika. Jag tror att de som har varit med i tidigare editioner av Warhammer är väldigt bekanta med ETC och lagturneringar och så.
Mm.
Medan de som kanske har kommit in i Age of Sigmar inte känner till det. Nej, just i samma det. Utsträckning.
Nej, då är jag en av dem.
Exakt.
Men jag tänkte att vi börjar så här, att du får berätta lite om dig själv, så går vi in mer och mer på Warhammer ju tiden går.
Precis. Så jag heter som sagt, jag heter Samuel Jansson. Jag är 30 år gammal och bor i Malmö.
Ja.
Och på fritiden så ägnar jag mig mycket åt Warhammer. Och på arbetstiden, som jag tyvärr måste ha, så arbetar jag som forskare och doktorand på Lunds universitet.
Ja, så man kan inte livnära sig som landslagsspelare i Warhammer.
Nej, det är svårt.
Ja.
Det är svårt.
Inte.
Det kostar mer än man får tillbaka. I alla fall, man får tillbaka liksom i pengar.
Mm. Är det några pengar alls?
Alltså, nej, inte en spänn.
Men jag har tänkt på det där ganska mycket. Att kan man få StarCraft att vinna miljoner, då borde man ju kunna få Warhammer till någonting också.
Ja, alltså okej, nu går vi iväg på en tangent direkt. Men jag tror att det har lite med så här, tittarsiffror och hur spännande det är att kolla på och så att göra. StarCraft-matcher går mycket snabbare.
Mm.
Det händer saker hela tiden. Liksom. Det är ingen som står och slår tärningar i en kvart och så här. Så det är, det är nog enklare att få stora streamsiffror på StarCraft. Och då kan man också få mycket reklampengar och sådana grejer.
Men om man tänker typ NASCAR och sånt där, när de kör runt i flera timmar. Jag vet inte, det finns andra mycket tråkiga långsamma sporter också här i världen.
Det är en jävligt bra poäng alltså.
Så det går säkert om tillräckligt många vill, men
ja, det ska det till. Är det vi får driva igenom helt enkelt. Vi måste övertyga några hundratusen att det är en bra grej liksom.
Så. Och jättemånga dyra företag som
precis.
Men hur kom du in i Warhammer då?
Jag började när jag var i yngre tonåren att spela gamla editioner, framförallt av Warhammer Fantasy, men även lite 40K. Okay. Jag var som en klassisk så kallad nörd, sysslade jag mycket med rollspel och datorspel och andra sådana grejer. Liksom. Jag hade många kompisar som spelade Warhammer, så det var egentligen bara en tidsfråga innan jag testade på det lite själv också.
Kommer du ihåg vilken edition det var du hoppade in i?
Tror att det var sjätte Warhammer Fantasy, sjätte editionen som jag började spela. Och sen spelade jag en del i sjunde, tog en paus, testade lite i åttonde men tyckte inte alls om det, så la av helt. Och sen blev jag inbjuden av min kompis då, Adam Jansson, att komma över och testa Age of Sigmar när det släpptes. Och då fastnade jag för det. Och hade skitkul liksom.
Men vad var det som hände mellan sjunde och åttonde som du inte tyckte om? Som...
Jag vet inte, det var mellan sjunde och åttonde så var det lite av en så här livsförändring som låg bakom. Eller jag flyttade hemifrån när jag började plugga på universitetet liksom. Jag växte upp norr om Stockholm och flyttade ner till Lund, och då var det lite drygt att ta med flera flyttkartonger med Warhammer-gubbar.
Ja, just det.
Och sen kändes det lite töntigt, tyckte jag också då.
Så då,
men lite grann så liksom.
Mm.
Så då var jag inte så sugen helt enkelt i 20-årsåldern där. Och sen när jag testade åttonde några år senare, så tyckte jag inte att det var så kul.
Okay.
Jag och några kompisar började spela på lite så här mindre skala, liksom 500 poäng och 1000 poäng, och det funkade, spelet funkade liksom inte på de poängen.
Nej.
Och då kände jag, alltså man läste lite på internet och alla säger att ja men det är lugnt, det funkar jättebra på större poäng. Men jag kände så här att om jag inte tycker att det är kul nu, varför ska jag spendera så många timmar och så mycket pengar på att bygga och köpa och måla en armé liksom?
Mm.
Om jag inte ens är säker på att jag kommer tycka att det är roligt.
Mm. Och det känns ju som att de försöker ordna det där ganska mycket nu med alla skirmish-spel.
Ja.
Så att folk ska tycka det är kul på mindre nivåer också.
Ja, precis. Och även det här med meeting engagements gör ju skillnad.
Mm.
Men bortsett från det så tycker jag, och jag tyckte sedan början liksom, att Age of Sigmar är ett spel som skalar mycket, mycket bättre än gamla Warhammer Fantasy.
Ja, just det.
Så det är väl kanske det som också bidrar till att jag har tyckt att det har varit roligt sedan början.
Ja. Alltså, du var inte en av de här superkritiska Age of Sigmar,
nej? Nej, jag var i den positionen att jag hade varit kritisk mot förra editionen istället. Så jag blev jätteglad när det här kom. Liksom.
Ja, men vad härligt. Ja, men vad kul att höra.
Yes, så det var min Age of Sigmar start, eller vad man ska säga.
Mm. Och, då,
och sen... Ja. Ja, men jag började väl, kan ha varit 2015 någon gång. Det var väl då det släpptes. Och sen åkte jag på min första turnering ungefär ett år senare.
Mm.
Och liksom när jag åkte på turneringar tidigare när jag var tonåring och så brukade jag oftast få så här råpisk hela tiden.
Ja, jag har förstått att fantasy var ett riktigt svårt turnering. Alltså, att vinna var krävde sin...
Ja, jag tror att jag chokade ganska mycket. Liksom. Jag hade mycket planer när jag gick in i en match och sen... bara frös hjärnan ihop och jag lyckades inte göra någonting av det jag tänkte att jag skulle göra.
Nej.
I själva matcherna. Jag kommer särskilt ihåg en gång när jag åkte på Gothcon och så kom jag på så här plats 97 eller 98 av 100. Så det var ju ganska liksom, ja, gick inte så bra helt enkelt.
Points for trying.
Exakt, ja. Exakt så.
Men alltså, när Age of Sigmar kom, var det mycket turnering? Alltså, det känns ju som att den scenen har vuxit på senare tid. Men i början var det väl inte så mycket turnerande i det?
Nej, det var väl nog inget alls. Så första turneringen jag minns att jag hörde talas om var Fantasia Fanatic på våren 2016. Och det var liksom innan första General's Handbook, så det var innan det ens fanns poäng och så.
Ja, just det.
Och då körde man med så här community-gjorda kompmallar och sånt istället för som poängsubstitut.
Mm.
Och det var en av de grejerna jag var mest nöjd med när Age of Sigmar släpptes faktiskt. Mm. Till skillnad från alla kritiker, att det inte fanns några poäng. För jag tyckte alltid att GW hade fuckat upp poängen ändå. Så det var jätteskönt att de inte tog på sig att göra något som de inte klarade av. Så att communityt kunde göra det ordentligt istället.
Ja.
Men sen får jag väl erkänna att de faktiskt har lyckats rätt hyfsat liksom. Ja. Och det som framförallt är nice är ju att de uppdaterar poängen varje år, så att det inte går så här 8 år med att någonting är brutet, utan det händer saker, det ändras liksom. Saker som är för bra blir nerfade och saker som är för dåliga blir buffade.
Mm.
Så det tycker jag gör stor skillnad.
Men ibland känner man ju själv att man skulle vilja kunna husregla poängen, men det görs ju som inte alls längre. Utan man spelar ju som poängen, även fast det är brutet liksom. Eller hur är ni där nere i söder?
Jo, men det blir ju så. Det är väl svårt så här. Man vill ju att det ska vara lite granna samma spel var helst man åker.
Mm.
Och sen kan jag också tycka att om det är någonting som är brutet nu och jag som turneringsarrangör nerfa det eller förbjuder det liksom, då kommer bara någonting annat komma fram som låg strax bakom istället.
Mm.
Att det kommer liksom alltid vara ett par grejer som är starkare än resten.
Mm.
Och det kan bli ganska konstigt att subjektivt som arrangör välja vad som är för starkt och vad som inte är det.
Mm.
Särskilt som man sitter och har sina egna arméer också. Så här, för vi alla partiska liksom, och då ja, jag vet inte, jag tycker det kan bli ganska konstigt med husregler, så jag är inte ett stort fan av det.
Nej. Ja, ni kör inte det heller när ni, ja, men när ni bara spelar någon rolig match med någon kompis så där, att nej, men det kostar 20 poäng mindre, eller liksom när 20 poäng mer. För om man möter sin kompis som kommer med typ gutbusters, att ge dem liksom.
Ja, ah. Alltså jag brukar inte göra så, utan jag moddar hellre min lista liksom, att jag gör typ, om jag spelar Daughters of Cain så skiter jag i Hagnar, jag tar lite fluffiga command traits och artifacts, jag tar inte de bästa enheterna, utan jag tar units i lite ologiska storlekar och sådana grejer istället liksom.
Mm. Ja, men det låter ju klokt.
Så jag tycker liksom i så här casual games så har man alltid ett ansvar att kommunicera med sin motståndare och anpassa sig så att båda har en bra spelupplevelse. Och då blir det framförallt i turneringsspel som de här skillnaderna mellan arméer har en stor inverkan.
Mm, just det. Ja, men om vi ska gå tillbaka till första Fnatic då, när det inte fanns några poäng förutom de community gjorda. Hur gick det med det då?
Jag vet inte, jag var inte där. Första Fnatic-en var jag inte med.
Nej, okay.
Men då Adam som introducerade mig till Age of Sigmar åkte dit och kom tvåa, tror jag. Sen nästa Fnatic på hösten åkte jag på.
Mm.
Och då var jag skitnervös liksom. Jag visste inte alls om jag ville åka egentligen. Jag kommer ihåg mina tonårsturneringar där jag liksom kom på sista plats eller tillräckligt nära för att det inte skulle spela någon roll. Och,
Hade du åkt så långt
jag var inte helt
förut också?
Nej, jag hade åkt Stockholm, Göteborg ett par gånger och Stockholm, Borås och så. Men jag hade aldrig åkt liksom Lund, Umeå.
Nej.
Det hade jag inte.
Det är så långt man kan åka, tror jag.
Ja, inom Sverige i alla fall är det väl det.
Mm.
Så jag åkte dit i alla fall. Jag hade inga riktiga förväntningar eller förhoppningar. Annat än att det kanske skulle bli kul. Om det inte var för. Ja, men precis. Men man vet ju aldrig liksom. Lite så här nervös, vet inte hur klimatet är. Vet inte hur spelare är.
Mm.
Så jag var lite nervös och jag var inte helt övertygad om att det skulle bli roligt.
Mm.
Men det blev det. Det blev skitkul. Och jag lyckades komma på andra plats liksom, på turneringen.
Ja, det är jättebra.
Efter. Ja, jättenöjd med. Efter Persig Valius som lirade Sylvaneth då.
Ja,
jag spelade mina gamla Tomb Kings. Så det var jag också skitglad för.
Ja, vad coolt. Hur många var det med som spelade på den tiden, tror du?
Det var, kan det ha varit 30-40
ändå
någonstans.
Så många, vad kul.
Ja, det var det. Det var det. Det var, Fnatic var den i särklass största turneringen i Sverige på den tiden. Så det var, ja, det var skitroligt faktiskt. Definitivt.
Ja, coolt. Ska du på höstfanatiken i år? Snabb fråga.
Nu ska vi se, vilka datum är det?
Jag tror att det är den andra någonting. Kan det vara? Ska kika lite tvärt vad det kan vara. Men det låter ju spontant som att du inte har planerat för det.
Nej, det hänger lite på, jag kommer eventuellt ha en jobbresa nu under hösten, så det hänger lite på när den är, om det klaffar.
Just det. Ja, det är 12 och 13 oktober.
Oktober, just det. Kan också vara så att det krockar med en turnering i Köpenhamn faktiskt.
Mm-hmm. Ja, nu så är det så pass mycket turneringar att det faktiskt krockar med andra.
Ja.
Det är ju jättekul att det är så. Det finns att välja och vraka.
Både kul och lite synd.
Mm.
Men absolut. Ja, det är precis samma helg som en turnering i Köpenhamn.
Okej. Okay. Ja, då förstår jag att det är närmare att åka dit då.
Ja, det är lite enklare.
Mm.
40 minuter tåg jämfört med, ja.
Är typ halvvägs, du får stanna och sova över i Sundsvall på grund av inställd tåg.
Ja, precis.
Ja.
Exakt.
Ja, jag förstår.
Umeå skulle jag nog flyga till i och för sig, men det är ju dyrare också.
Ja. Ja, just det. Ja, men vad hände sen då när du vann?
Ja, jag kom tvåa.
Du fick prova ett hand.
Verkligen. Och det var då det började, det här med lagturneringar började pratas om. Och första Six Nations skulle arrangeras i England. Och så då var det trådar på TGA, The Grand Alliance Community, om det. Och då blev jag intresserad och kontaktade Jonathan Edlund som var kapten för det laget.
Ja.
Och ansökte om att få vara med helt enkelt. Och det fick jag. Så då åkte jag på Six Nations sommaren 2017. Och sen blev jag vald till kapten för nästa års lag 2018. Och efter det så det gick skitbra, där kom vi tvåa liksom. Så efter det så började det bli snack om ETC. Och då tog jag på mig att vara kapten för Sverige på ETC och lämnade Six Nations till Micke Magnusson då, som tog den båten istället.
Kan du berätta, vad är det för skillnad på lagspelet i Six Nations och på ETC?
Six Nations är mindre. Det vad jag förstår så är det prat om att utöka det nu, men liksom traditionellt så är Six Nations lite av ett förberedelse eller träningsevent inför ETC i Warhammer. Är Wales, England, Skottland, Irland, Nordirland och jag vet inte vilka det annars har varit i tidigare editioner, men nu är det Sverige liksom tävlar. Så det har liksom, traditionellt har det varit ett förberedelseevent i mindre skala inför ETC. Men eftersom det inte riktigt har varit något ETC tidigare i Age of Sigmar så har det lite grann blivit den enda internationella lagturneringen som har funnits.
Ja, just det.
Så det, ja. I princip har jag ju varit på alla internationella lagturneringar i Age of Sigmar hittills, skulle man kunna säga. Så det är lite speciellt.
Men
ja, det är
hur funkar det idag med det? Är det fortfarande som då att man använder Six Nations för att träna inför ETC? För jag tänker att det är inte samma lag riktigt, eller?
Nej. Nej, så har det nog inte varit. Skulle jag inte säga. Inte i år i alla fall. Det kanske kommer bli så nästa år. Det vet jag inte. Men i år har det inte varit så. Och det är av olika anledningar liksom. Och det kan ju vara olika för olika lag hur man väljer att använda eventet. Men vi bestämde ganska tidigt att vi skulle ha olika lagkaptener till de olika lagen, att vi skulle se till att vi hade olika spelare i lagen för att fler skulle få chansen att åka och prova på liksom. Och ja, alltså helt enkelt se till att det skulle bli så roligt som möjligt för så många som möjligt. Mm. Snarare än att liksom använda det som hård träning. För det är också en grej att det är ganska få som kan ta på sig att åka till två stycken internationella turneringar samma sommar, ett år i förväg.
Mm. Jo, man vet ju inte hur livet värsta vänder rent.
Nej, så är det ju. Så då ville vi liksom inte sätta den pressen på alla som kom i laget heller, att man skulle vara tvungen att åka på båda, utan vi valde att separera dem.
Ja, just det. Ja, det är intressant att höra hur vad tänket bakom är och sådär.
Ja, det finns ju ofta en del tänk liksom.
Ja.
Och sen bortsett från de här lagturneringarna så har jag varit ganska involverad i den svenska turneringsscenen. Jag har åkt på ganska många turneringar, liksom, både på flera Fnatic-turneringar. Jag har arrangerat ett par turneringar i Malmö, jag har åkt till Göteborg och till Stockholm och till Västerås och så och spelat. Mm. Och till Danmark också, till Köpenhamn. Liksom. Så det, jag har varit väldigt involverad kan man säga i den svenska turneringsscenen också.
Mm. Ja, men bara du och jag har ju träffats på Fnatic och kanske på Krigsluntan.
Och, ja. Ja. Ja, precis. Precis.
Ja, men det är kul.
Jajamän. Här kan jag också passa på nu när vi pratar om svenska turneringar, ja. Så vill jag göra lite reklam här om det är okej.
Okay. Ja, pass på.
Yes, 26-27 oktober arrangerar vi Malmö Wargaming Weekend 4 i Malmö på Malmö Arena Hotel. Och vi kommer vara, förra året hade vi 120 deltagare ungefär, spritt över olika spelsystem. Och i år kommer vi vara ännu större med 150-200 deltagare. Och den här turneringen är på ett hotell, så det är ganska fräsig miljö att spela i liksom. Vi har bar som man har tillgång till mellan matcherna och så här. Så det är riktigt coolt att liksom spela i den typen av miljö.
En exklusiv snarare än en turnering.
Ja, men det skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Så de som är sugna på att komma ner till det varma sydlandsklimatet i oktober är varmt välkomna. Det kommer bli skitroligt.
Och då får man även bo på hotellet för något rabatterat pris, eller hur?
Exakt, ja, precis. Så vi får, alla som deltar i turneringen får rabatt på att bo på samma hotell.
Ja, det är ju perfekt. Ja. Riktigt snyggt uppstyrt måste jag säga.
Ja, det är rätt nice liksom. Man kan glida ner på hotellfrukosten och sen gå direkt över till spelrummet liksom, utan att behöva gå ut i höstkylan. 26, så det är nice.
Ja, 26-27 oktober.
Jajamän.
Ja, mycket spännande. Hoppas yes. att alla som lyssnar åker på det.
Det hoppas jag också.
Jag hade jättegärna kommit, men jag ska se Mia Skäringer den helgen.
Ah, ja.
Så det krockar tyvärr med det. Annars hade jag, det här var en turnering som lät jättekul att åka på.
Ja, absolut. Vet du, jag ska faktiskt också se henne, fast inte då.
Nej.
Uppenbarligen eftersom hon kanske är i Umeå då.
Ja, precis.
Inte i Malmö.
Ja.
Men jag måste nog kolla upp vilket datum det var jag skulle se när det har glömt.
Jag hoppas det inte är samma.
Ja, jag tror inte.
Ja.
Jag tror inte. Det är nog lugnt.
Men om vi återgår till dig då, lite som person. Du började som Warhammer som tonåring. Och
yes.
Hur har du utvecklat sig? Gillar du liksom... Jag antar att du gillar att spela mest eftersom du åker på turnering efter turnering. Men vad tycker du om målande och lore och sånt där då?
Det kan pendla lite grann. Det jag tycker är coolast med den här hobbyn är att den har så många olika sidor liksom. Så om man ledsnar på någonting så finns det alltid något annat man kan tycka är kul ändå.
Ja, just det. Jo, det håller med.
Jag är definitivt mest av en spelare. Helt klart. Men jag tycker att lore är jättekul, både att skriva och läsa. Och det har jag liksom, periodvis har jag skrivit ganska mycket lore åt mina arméer, bland annat mina Tomb Kings har jag skrivit lite short stories till och såhär, skrivit vilka mina lilla heroes är liksom, vad de heter, vad de har för bakgrund och en massa sådana grejer.
Ja, just det.
Det tycker jag är skitgojigt också. Och sen målningen kan väl pendla lite. Jag tycker det är kul att måla ett par figurer, men sen blir det lite av en chore för mig liksom. Så jag är inte riktigt en målare. Det är jag inte.
Men hur får du tag på alla dina arméer då? Alltså, brukar du köpa dem färdigmålade eller hur?
Jag har köpt ett par begagnade. Jag har inte spelat med dem så mycket. Men sen har jag också liksom haft kompisar som hjälper mig måla ibland. Mycket målar jag själv ändå. Men mest för att jag måste, inte så mycket för att jag tycker att det är kul.
Nej.
Så. Jag tror grejen är att jag är ganska långsam och ganska petig.
Den härliga kombinationen.
Ja, precis. Och då tar det liksom för mycket tid, mer tid än jag har tålamod för egentligen. Och då blir det så här svårt att motivera sig att sitta, och så sitter man ganska sällan och då händer ingenting.
Ja, det är, man får kriga med sig själv.
Så är det.
Det är det Warhammer går ut på. Ett krig mot med sig själv hela tiden. Om att inte starta nya arméer och sätta ner och måla och...
Ja, exakt. Disciplin, det är en disciplinhobby. Och lite, vi kanske måste ha lite så här självplågeri i oss också för att fixa det liksom.
Det är väldigt mycket förbereda och väldigt lite faktiskt spela.
Ja, särskilt som man alltid får, liksom varje gång man spelar så får man ju nya idéer. Och då måste man köpa nya figurer och måla dem också till nästa gång man spelar. Så det är nästan omöjligt att bara åka runt med samma lista hela tiden.
Nej, men ibland är man ju less på armén innan man ens har spelat en turnering med den. För att man tänker ju så himla mycket på det. Och man blir nästan utbränd bara på att tänka på att spela armén liksom.
Det har jag nog aldrig upplevt faktiskt.
Nej.
måste jag säga.
Nej, men det är ju bra att inte uppleva det.
Däremot så kan jag, alltså så länge jag känner att jag har möjligheter och att en armés spelstil passar mig, så kan jag tycka att den är kul. Men om jag känner att det alltid är uppförsbacke, liksom, att jag inte har, att min armé bara är sämre än alla andra, då kan jag tycka att det är ganska, då kan jag tröttna rätt fort.
Ja, jag förstår. Ja, spännande. Men att just lore-biten, att visst visste du att Black Library har ju sån där att man kan skicka in short stories för att eventuellt få skriva en bok sådär?
Nej, det visste jag inte.
De har ju en tävling exakt just nu om det, där man kan skicka ja. In en short story som man har skrivit, och då kan man ju få chansen att utveckla det till en bok eller något.
Jaha, det var det värsta.
Så det kanske vore något för dig.
Ja, jag är inte helt pepp på att skriva en bok. Det ska erkännas. Men absolut, skicka in någon short story hade kunnat vara kul.
Ja, ja, eller våra lyssnare, nu fick de höra.
Ja, exakt, exakt. Kör hårt.
Mm.
Jag har ju en del skrivande i jobbet, liksom. Jag ska skriva doktorsavhandling i höst och sådär. Så.
Ja, inte riktigt samma genre.
Inte samma genre, men det kanske just att ta på mig ett annat stort skrivprojekt kanske inte är helt aktuellt just exakt den här hösten, liksom. Men kanske senare.
Ja, kanske. Ja, de gör det varje år som jag förstått det. Så att,
ja. Ja, det är roligt. Jag var faktiskt med i en sån short story-tävling för några år sedan. Mm-hmm. Som någon arrangerade på The Grand Alliance Community.
Ja.
Det var Tomb Kings-temat.
Okay.
Det var den här, jag vet inte om du känner till honom, vad han heter.
Ja, jag vet inte.
Mengel någonting?
Ja, det låter,
Mengel efternamn.
Det låter bekant.
Efternamn heter han. Han postar ganska, han har en blogg.
Mengel Miniatures. Ganska,
precis, ja, det är han.
Ja.
Tyler tror jag han heter i förnamn, Tyler Mengel.
Ja.
Han gjorde då en, det var efter att Tomb Kings Rangen hade skottats, så gjorde han en egen Battletome till Tomb Kings.
Vad coolt.
Fanprojekt, liksom. Och då i samband med den så hade han en short story tävling då. För att samla in lite lore-material till sin Battletome.
Just det.
Så den var med. Och det var skitroligt.
Du som är så involverad i Tomb Kings då, hur känns det nu med det?
På vilket sätt?
Ja, att de inte riktigt är med i matchen längre.
Jag har inte spelat dem på jättelänge faktiskt. Spelstilsmässigt så tycker jag nog fortfarande att det är den roligaste armén jag har spelat.
Okej, okay. Hur skiljer det sig där från andra?
Det är mycket så här movement-grejer som gör stor skillnad. Och så en, liksom att varje enhet individuellt är ganska subpar, men att man har en buffcentral som kan hjälpa enheterna väldigt, väldigt mycket. Och det innebär liksom att okej, mina skelett är mycket sämre än andra skelett och de flesta andra units, men om jag stackar mina buffar på dem så blir de så sjukt dödliga. Och sen att man kan få ge dem dubbel move och fly med Cetra, eller vad heter det nu, Tomb King on Exalted Chariot och lite sådana grejer, liksom. Man får inte sprida ut sig för mycket, för då faller det som ett korthus, och om man lägger sina buffar på fel enhet så skiter det sig, men om man sköter armén rätt så kan man liksom rikta runt vilken del av armén som är en skalpell vid varje givet ögonblick.
Men låter inte det lite grann som Legions of Nagash bara just nu?
Nej. Jag skulle säga att Tomb Kings är mer mindre magitunga, mer offensiva i sin damage output och mindre defensiva, liksom. De får inte tillbaka enheter och så.
Ja, just det.
Så de är mer, ja, nej, men mer offensiva än Legions of Nagash, skulle jag säga.
Ja. Jag har aldrig mött eller sett någon spela Tomb Kings, så det är kul att höra lite grann om hur de kan spelas.
Ja, nej, de är riktigt kul faktiskt. Så det kanske, ja, man kanske ska ta upp dem igen och spela lite.
Ja,
nu när de officiellt har poängen.
Ja, visst. Ja, det var ju kul.
Testa.
Jag tänker, är det något mer du vill berätta om hur du har kommit till där du är idag, eller ska vi gå vidare och prata om ETC?
Ja. Nej, men vi kan väl hoppa vidare.
Förklara det för mig som att jag är 5. Vad är ETC?
ETC. ETC står för European Team Championships. Men det är i praktiken ett världsmästerskap i figurspel.
Ja.
Väldigt många figurspel, inte alla. Men ja, Warhammer och lite World War 2-figurspel och lite sådana grejer.
Ja, just det.
I år var det i Serbien. Det var typ 7 500 spelare.
Helvete! Vad är det för lokal?
En stor lokal. Någon sorts konferenscenter var det i. Och själva liksom spelutrymmet var som en stor hangar.
Det måste ju vara
Ungefär.
flygplats stor nästan för att ha plats för
Ja.
alla spelbord och grejer.
Ja, absolut. Helt enormt. Sen spelar väl inte alla exakt samtidigt, tror jag.
Nej.
Men kanske. Jag är lite osäker, lite osäker faktiskt.
Ja.
Turneringen var i 3 dagar. Så det var fredag, lördag, söndag den 9 till 11 augusti. Och i Age of Sigmar spelade vi 2 matcher per dag. Så 2 på fredag, 2 på lördag och 2 på söndag.
Så två, ja men vad härligt, vilket bra tempo ändå.
Ja, det gör ju att man liksom inte blir helt utbränd.
Hur många timmar per match då?
Tre och en halv.
Och då har man ju bra med tid också.
Ja.
Just det.
Precis. Så det, ja. Det var i Serbien i år som sagt. Nästa år kommer det bli Luxemburg. Så det
Ja.
blir nog en lite dyrare affär, misstänker jag.
Ja, men coolt att åka land och rike, alltså att åka runt lite grann i Europa, alltså om det är på olika ställen man är igång.
Ja, absolut. Sen kan man ju tänka sig att det är lite olika spelare varje gång sådär också. Men absolut, jätteroligt att få åka iväg och på något sätt liksom representera Sverige utomlands. Det är häftigt. Så Age of Sigmar spelades första gången förra året. Men då var det bara 4 lag med och det var inte så mycket publicitet runt omkring det. Så det var inte så många som kände till att det ens hände liksom.
Nej, just det.
I år var det lite större. Vi var 12 olika lag eller länder. Och det var ett par av de större liksom Age of Sigmar-nationerna som Storbritannien och USA som var med. Och det ger ju direkt ganska mycket mer så här, vikt och publicitet till eventet.
De var alltså inte med förra året?
Nej, det var de
Nej,
inte.
okej, ja.
Frankrike och Turkiet vet jag var med förra året. Eventuellt Serbien, men jag är inte helt säker. Och kanske Polen eller något sånt.
Alltså,
Inte helt säker.
det känns ju konstigt att ha något slags mästerskap utan England.
Ja, det blir ju lättare för andra lag i alla fall.
Ja.
Men de är inte med.
Ja.
Får man ju säga. Det får man säga.
Ja.
Men ja, det är liksom ett världsmästerskap och en lagturnering. Där man åker med ett antal spelare från varje lag. Och tävlar mot andra länder.
Ja, och hur många deltagare är det per lag, sa du?
I år var vi 6 stycken per lag.
Ja.
Jag vet att tidigare har det varit 8. Men det var vissa lag som hade svårt att få ihop 8 spelare.
Ja, just det.
Så då, i år valde vi att hålla det till 6.
Ja, men det lät ju alltså som en ganska rimlig mängd.
Ja, absolut. Det som är lite synd är att eller jag tycker att det blir ett bättre lagspel med 8.
Okej.
Det blir lite mer möjligheter i draften. Så innan varje match så gör man ju liksom en draft för att avgöra vilken spelare som möter vilken. Och så. Vi kan prata lite mer om det sen. Men att ha 8 spelare istället för 6 möjliggör lite mer taktik i den draften.
Ja,
Vilket
jag
är roligt.
förstår. Ja, det är roligt för dig. Alltså, jag antar att det är lagkaptenen som bestämmer lite av det här. hur det ska draftas.
Absolut.
Så det är kul, ja, för det, du spelar ju schack lite grann med dina kamrater då, kan jag tänka.
Ja. Ja, precis. Exakt. Exakt. De blir mina minions som jag skickar ut liksom.
Ja. Ja, vad coolt.
Sen är det ju en team effort också liksom. Vi sitter ju mycket och planerar tillsammans och funderar på så här, vem kan jag slå i vilka scenarion och så här, vilka av motståndarnas arméer har vi svårt att hantera? Hur ska vi hantera dem liksom? Mm. Är det någon vi inte kan slå? Om det är en armé vi inte kan slå, kan vi bara få den ur draften så snabbt som möjligt så att vi kan få bra matchups för alla andra? Ja, så här, massa olika saker att tänka på.
Men vilka var det som var med i svenska laget i år då?
I år var det jag, Adam Jansson, som de flesta känner till, tror jag.
Mm, jo, jag har träffat några gånger.
Yes, Jonas Fredriksson från Göteborg. Jonas Rådemar, också från Göteborg. Och sen Alexander Sekowski och Adam Säf, som spelar här i Malmö.
Ja, just det.
Och ett tag hade vi även Anton Stenlund med i laget, men han valde att hoppa av.
Ja, just det.
Så då fick vi plocka in någon annan istället.
Ja, vem var det då? Eller det...
Ja, det var Alexander som tog den platsen istället.
Okej. Okay. Ja, det var ju synd att vi inte hade någon representant från Umeå.
Ja, det var tråkigt. Men det blev så.
Ja.
Enkelt.
Man ska ju vilja göra det för att åka iväg så långt. Och...
Alltså, man vill ju inte tvinga med någon.
Nej, det går inte.
Inte helt optimalt liksom.
Nej.
Så, men det blev bra. Det blev bra.
Ja, men uppenbarligen, för det gick ganska bra för er.
Ja, vi var ju väldigt nöjda. Vi kom ju på tredje plats av 12. Vi kom... England vann stort liksom. De fick 532 poäng.
Ja, vad är maxmöjliga?
Maxmöjliga, nu ska vi se. Vad blir det? Det blir 90 gånger 6. Så det blir 540. Ja,
då är det väldigt mycket poäng de fick ihop.
Ja, jävligt mycket.
Ja.
Och USA kom tvåa med 423. Vi kom trea med 418. Så det var i princip liksom att vi hade en stenhård kamp mot USA om silverplatsen.
Ja, just det.
Och förlorade den med ett fåtal poäng bara. Så det är vi ju skitnöjda med.
Ja,
särskilt med tanke på liksom hur stora turneringar de har där på den kontinenten. Och
ja,
så
satan.
Ja, så det är skitfett att kunna tävla med dem.
Ja, men jag tänker det är också väldigt coolt att England, att det kan gå så bra för dem. Alltså jämför man Englands spelarbas med Amerikas. De har ju en hel del spelare i USA.
Ja, precis. Sen får man ju också nämna att i Englands liksom lag eller bland Englands spelarelit så finns det många speltestare som vet precis vilka släpp som kommer komma ett år i förväg och hur de arméerna kommer funka och så. Så de har ju liksom vissa inbyggda fördelar.
Ja.
Som inte riktigt går att ta bort.
Nej, tycker du det känns fuskigt eller hur? Vad är din professionella åsikt?
Nej. Nej, det tycker jag inte.
Det tror du inte faktiskt spelar så stor roll ändå i slutändan, eller?
Alltså, kanske.
Mm.
Jag vet inte. Jag vet inte, men jag känner så här att jag tycker att det är bra om Games Workshop har så många duktiga spelare som speltestare som möjligt för att spelet ska bli så bra som möjligt. Och då är det jäkligt trist om de spelarna ska exkluderas från turneringar för att de speltestar liksom, för då kommer de inte vilja speltesta. Så här, okej, de kanske har en orättvis fördel, men de har också en väldigt stor scen och de har väldigt duktiga spelare.
Mm.
Och det känns sundare att de får speltesta än att de inte ska få göra det, tycker jag.
Ja, men,
för spelet som helhet.
Det är ju en grej också med att säga att ni spelar ju den gamla GHB:n.
Ganska, precis.
Det har ändå gått en stund efter liksom, den nya GHB:n släpptes. Och jag tänker att speltestarna speltestar är ju saker som kommer i framtiden.
Ja,
så det
exakt.
Måste också bli ganska schizofrent för dem att både speltesta saker som inte finns och saker i nya GHB:n, men det är inte ens den GHB:n de ska spela med. De ska spela med den gamla.
Precis.
Men allt spelande är ju bra övande. Men...
Ja, jo men exakt, exakt. Och så här, det är ju också en cut-off för nysläpp. Vilka som får vara med och vilka som inte får vara med.
Mm.
Och den var i början av maj, om jag minns rätt. Nej, mitten av maj tror jag det var.
Okej. Okay. Vad är det som hände sen dess då? Vad är det som inte fick vara med?
Sylvaneff nya fick inte vara med.
Nej.
Lite FAQs som kom därefter fick inte vara med. Och så nya GHB då förstås.
Mm.
Men det GHB specifikt hade vi en omröstning om i början av... inte i början av året, men i början av liksom ETC-planeringen för drygt ett år sedan. Där vi valde att spela med den gamla för att lagen, de flesta lagen ville ha tid att liksom träna och planera sina lag inför turneringen. Och just i ETC, som ändå får ses som liksom tävling på den högsta nivån, så känns det som en ganska... logisk grej på något sätt att man ska vilja förbereda sig och träna och så bra som möjligt.
Ja, just det. För visst är det så att det är lag när ni gör, alla ska ha varsin armé, varsin lista. Ni kan inte bara ta att alla tar liksom det bästa och alla kör liksom samma lista.
Nej. Utan det är en begränsning, man får max ha en av samma allegiance i laget och man får max en spelare för att använda varje warscroll.
Vad sa du? Max?
En spelare får använda varje warscroll. Så man kan liksom till exempel inte ha tre stycken orderspelare som allierar in skinkar.
Ja, okej.
Okay. Utan det är bara en spelare som får använda skinkar.
Ja.
Och det är samma med alla warscrolls då.
Ja,
så typ enlightened. Man kan inte ha så här siege med enlightened och beast of chaos med enlightened. Utan max en spelare får använda enlightened warscrollen.
Ja, just det. Ja, vad coolt. Ja, det känns som en ganska bra grej, kul grej.
Ja, det tvingar ju fram liksom en diversitet i arméerna. Och det gör ju väldigt mycket för eventet, tycker jag.
Men eventet i övrigt då? Hur var det att komma dit med 7000 andra spelare?
Alltså, så sjukt roligt. Det jag tycker är jäkligt skönt. I Age of Sigmar-communityt här i Sverige så är vi ju... Folk är ju väldigt liksom... avslappnade och trevliga. Det är sällan det är dispyter, det är sällan det är bråk om regler, utan folk är liksom väldigt chill. Och det tycker jag att de är internationellt också. Så det är alltid liksom, var man än åker på turnering Age of Sigmar så är det alltid så jäkla trevligt.
Ja, just det, vad kul att höra.
Ja, så det var ju samma sak på ETC liksom. Trots att det är så här, världsmästerskapen i Warhammer, så är alla jättechill, alla är trevliga liksom. Man spelar sin match, man har trevligt, sen går man med sin motståndare och tar en öl efter och hänger och snackar lite trams liksom. Så det är skitbra stämning. Otroligt roligt.
Inget så här, inget drama.
Lite.
Lite drama, okej.
Okay. vi hade ett par små disputer med ryska laget. Och det var vi var inte de enda som hade disputer med det ryska laget. Utan det var, de hade lite dåligt rykte turneringen igenom.
Var det regeldisputer eller vad hände?
Nu ska vi se, det var någon dispyt om ifall en charge räckte fram eller inte. Det var någon som tyckte att motståndaren var typ den otrevligaste personen de någonsin hade spelat mot. Lite såna grejer. Och det var
finns det domare där då på plats som kan liksom komma?
Det finns domare. Mm. Ja, så man får gå och kalla över en domare om det är någonting som är ett frågetecken. Ja. Så det är sällan ett problem.
Ja, men när man spelar på den där höga nivån då, jag kan tänka mig att det blir, och när man vill ju göra rätt för sig och det ska gå, man vill ju få samla in poäng till sitt lag, att det blir ganska personligt om det går dåligt för en då på något vis, kan jag tänka.
Alltså både och. Vi kan komma in på det lite mer sen om vi ska prata lite om rekrytering och så. Okay. Men det blir liksom att ibland får man ta smällar och dåliga matchups för lagets skull.
Just det.
Och om det är en spelare som ofta får ta de smällarna än någon annan, så kommer den personen förlora mer.
Mm.
Och det ska inte ses som någonting personligt liksom, utan då har man ju faktiskt, genom att ta de smällarna så har man faktiskt hjälpt sitt lag väldigt mycket.
Mm.
Och då kan man inte klandras för att man inte tar poäng också, utan det är liksom så, det är alltid någon som åker under bussen.
Mm.
Och det är väldigt viktigt, tycker jag, i en lagmiljö att man inte tävlar mot varandra.
Mm.
Jag tror att det kan vara väldigt destruktivt för laget som helhet om man gör det.
Ja, absolut. Jag menade inte att man tävlar mot varandra i sitt eget lag. Men jag tänker att om man någon gång man ska bli känslomässig under en match, så är det väl på absolut den högsta nivån. Jag tänker att om någon blir besviken över att en charge lyckades, att det svärs då, det kanske inte är så konstigt.
Ja, jag gjorde en dundertabbe mot Tony Moore. Mm-hmm. När jag spelade mot England i sista rundan. Jag hade vunnit matchen och sen glömde jag att retreata en Witch Elf Unit 0,1 tum.
Yeah.
Och då vände det och jag förlorade matchen på grund av det liksom.
Ja. Sa du några välvalda ord då?
Nej, men jag var jävligt deppig jävligt länge, kan man ju säga.
Ja.
Och i slutändan, om jag hade gjort den retreaten, så hade vi fått 8 poäng till. Vilket betyder att vi hade vunnit mot USA med 3 poäng och kommit 2 istället.
Ja.
Så det är klart att om man gör dumma misstag, så är det klart att man blir lite sur på sig själv liksom. Men, jag tycker definitivt inte att man ska se att det är någon prestige i om man vinner eller förlorar, utan det är en lagmiljö, det är en lagsport. Det är laget som helhet som vinner eller förlorar, inte spelares individuella matcher.
Nej, just det. Ja, det är ganska annorlunda från hur vanlig vår hemmaturnering går till.
Absolut.
Så det är jättekul att det finns olika varianter.
Ja, absolut. Och det är väldigt kul att liksom prova att spela på olika sätt så.
Mm.
Och det är grymt nu att vi får en lagturnering i Sverige om ett par veckor.
Mm.
Det ska faktiskt bli riktigt roligt.
Ja, jag ska dit också med ett par kompisar.
Ja,
grymt. Ska du dit och spela?
Ja, jag ska dit och spela.
Ja, vad kul. Då får vi snacka mer skit då.
Jajamän,
ja.
Så blir det.
Men inför nästa ETC då, ska du vara lagkapten igen?
Nej, jag kommer lämna ifrån mig den kaptenshatten där. Jag ska som sagt skriva doktorsavhandling. Jag vet inte riktigt, jag disputerar i februari. Jag vet inte riktigt vad jag ska jobba med efter, eller var någonstans jag ska jobba. Jag vet liksom inte riktigt vad som kommer hända i livet det kommande året, och då känns det dumt att ta på sig ansvar. Så jag kommer lämna det till någon annan. Det är liksom ingenting planerat än så här. Vi får väl fundera och diskutera lite inom laget så här, hur det ska gå till, vem som är en lämplig lagkapten, hur den personen ska väljas eller utses och sådär. Om ni är någon som är intresserad av att kaptena ETC nästa år, 2020 i Luxemburg, så får de väldigt gärna höra av sig till mig.
Mm. Hur gör man det?
Facebook eller mejla jansson.samuel@gmail.com. Går jättebra.
Ja, jag kan skriva det i beskrivningen också.
Absolut.
Men jag tycker det låter som att det hade varit något bättre tillfälle för dig att vara lagkapten. Du är ledig, du är färdig med skolan. Du kan ju satsa på vår här med karriären.
Ja, det är just den här ekonomiska aspekten också.
Du får starta en kickstarter.
Ja, alltså samtidigt, min sambo jobbar SOS.
Ja.
Så jag kanske kan försöka så här, mygla till mig socialbidrag och sen satsa stenhårt på det här med karriären. Det
låter som en plan.
Det skulle kunna vara en modell. Ja, jag ska fundera på det.
Mm.
Jag är inte säker på att det kommer gå, men jag ska fundera på det.
Jag tycker det låter bra. Jag tycker att de i ditt lag också kan ge dig en 50-lapp i månaden eller någonting för att bidra med det där.
Ja, jag ska kräva det.
Ja. Ja, men det låter
hoppas de inte hoppar av då bara.
Ja. Ja, ni får se vad som händer.
Ja, det visar sig.
Ja, jag vet att du berättat att ni kör ju som sagt gamla GHB och sådär. Men det är ändå väldigt intressant att höra om hur ni som spelar på elitnivå tycker att att metat är liksom, du tyckte att poängbalanseringen var rätt okej, men
alltså från och till. Jag tycker att varje GHB så blir det bättre och bättre. Okay. Det är så jag upplever det. Mm. Första GHB:n så var det typ 4 stycken arméer som totalt dominerade. Andra GHB:n så fanns det fler. Tredje GHB:n så fanns det ännu fler som kunde tävla. Mm. Så jag tycker att det blir bättre och bättre. Jag tycker att det är nice att de tar bort ett par brutna grejer nu. Skavens, att de ändrar Skavens Warp Lightning Vortex och ändrar Feck lite grann och sådana där grejer. Mm.
Ja, det tycker jag var så himla för starka ändring, alltså på Grizzlegård där.
Ja.
Det var så enkel ändring som bara gjorde det till att okej, men nu kan man i alla fall vinna mot det. Alltså det,
ja.
Det var genialt faktiskt.
Ja, exakt, exakt. Det var riktigt bra. Sen i övrigt, jag vet faktiskt inte riktigt hur metat det är just nu, för jag har liksom inte ens köpt nya General's Handbook än. utan jag har haft sommarsemester, inte spelat så mycket Warhammer, inte tänkt så mycket på Warhammer. Och när jag har tänkt på det så har det varit ETC jag har tänkt på, och då har det varit gamla General's Handbook liksom. Och ja. 3 månader gamla släpp,
ja, just
minst. så jag vet, jag har inget grepp alls om metat just nu. Jag vet däremot att mina Daughters of Cain fortfarande kommer gå att bygga kompetitiva, så det är nice.
Det tror jag.
Sen får vi se hur bra det funkar liksom. Men det ska bli, nu är jag ju sjukt taggad på att spela mer igen.
Ja, det känns ju som att Daughters i alla fall uppmuntras till att ta lite andra units än förut nu.
Ja, lite granna i alla fall. Orm, det blir väl mer
folket, tänkte jag.
Det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, bågskyttarna är fortfarande för dyra. Spjuten är oförändrade. Jag tror att fokus kommer gå från Witch Elves till Sisters of Slaughter.
Okej. Okay. Ja, det var inte så mycket bättre i min bok.
Nej. Nej, precis.
Nej, okej. Men är det någonting vi har missat att prata om när det gäller ETC eller dig själv?
Vi kanske kan prata lite om hur draften funkar.
Ja, berätta konceptet. Hur skiljer det sig från en vanlig turnering?
Så konceptet är att man har 2 lag som möter varandra, ditt lag och mitt lag. Yeah. Och våra båda lag har 6 stycken arméer var.
Yeah.
Och då har man liksom en draft i form av en sorts kortspel skulle man kunna säga. För att avgöra vilken av mina arméer som möter vilken av dina arméer. Och vilket scenario de ska mötas i.
Men hur, vad då kortspel? Hur använder man sig av kort på något vis? Eller hur?
Ja, alltså man har ett kort som representerar varje armé.
Okej. Okay.
Och sen har man, alla lag har gjort research och liksom bedömt olika matchups i olika typer av scenarios för att uppskatta vilka odds man har att vinna.
Yeah.
Säg att du har en Idoneth Deepkin-armé, då har jag med mina Daughters of Cain liksom, har jag uppskattat hur bra odds jag har att vinna mot dig i Duality of Death eller i Blood and Glory eller i liksom i olika typer av scenarios. Mm. För att jag ska veta så här att om du lägger fram din Idoneth-armé i Duality of Death, då kan jag använda mig själv som en counter. Men om du gör det i Scorched Earth så kan jag inte använda mig själv som en counter, för att där har jag sämre odds att vinna.
Ja, just det.
Så den typen av prep sitter man och gör liksom i förväg.
Mm.
Så sen spelar man då det här draft-spelet, eller vad man ska kalla det, för att avgöra vem som möter vem. Och det går till så att först bestämmer man det första scenariot. Och det på Six Nations så har det slumpats. På ETC så visste vi det i förväg hela tiden. Så vi visste liksom att runda 1 så spelas scenario ABC. I runda 2 så spelas scenario DEF och så vidare.
Ja.
Så vi har liksom vetat ordningen hela tiden.
Mm.
Så först bestämmer man första scenariot. Och sen lägger du och jag fram en av våra arméer som ska spela det scenariot.
Yeah.
Dolt.
Yeah.
Och när båda har lagt fram om den armén så vänder vi på dem och avslöjar den.
Okej. Okay. Så att du får inte veta vad motståndaren har valt innan du presenterar din.
Exakt. Mm-hmm. Exakt. Och när vi gör det, efter att vi har gjort det, så tar jag armén du har lagt fram och du tar armén jag har lagt fram. Mm. Och sen lägger vi båda två stycken dolda counters mot den armén.
Okej.
Okay. Så säg att jag lägger Daughters of Cain. Då kan du lägga två counters mot den, typ Flesh Eater Courts och Skaven. Mm. Du lägger något annat och jag lägger två counters mot din armé. Och sen när båda har lagt två stycken counters så vänder man upp de korten och avslöjar vad man har lagt.
Yeah.
Och sen skickas de tre korten du har hos dig, i det här fallet då, min Daughters of Cain, din Flesh Eaters och din Skaven.
Yeah.
Då skickar du tillbaka dem till mig.
Okay.
Och jag väljer vilken av dem jag vill möta i det här scenariot.
Okej. Okay. Och hur lång tid, samma sak. Hur lång tid har man på sig att göra de här besluten då?
En halvtimme.
Ja, det är ganska bra med tiden då.
Ja, absolut. Och då sitter man liksom i ett spreadsheet där man har uppskattat alla matchups i alla olika typer av scenarios.
Ja,
man har testdraftat lite i förväg för att få ett hum om hur motståndarlaget kan tänkas drafta. Så här, vilken armé de kommer lägga fram i början. Om jag lägger fram min Daughters of Cain, vad kommer de kontra med? Om de kontra med de här två, vilken väljer jag? Och sådana saker.
Mm.
Så det finns väldigt, väldigt mycket taktik i den här draften.
Ja, jag hör ju det.
Och sen efter att jag har valt en armé och du har valt en armé att möta de som vill ha fram i början, så får man tillbaks de bortvalda arméerna på handen. Och sen gör man om det här liksom, processen tills alla spelare har en motståndare.
Men då kör ni... Då, olika spelare kör olika missions.
Ja, precis. Ja. Så det är liksom en draftrunda per mission.
Just det.
Så man spelar i varje lagmatch så spelar man i det här fallet då tre stycken olika missions. Så den första draftrundan spelas på första missionet, nästa draftrunda spelar på nästa mission och tredje draftrundan spelas på tredje missionet.
Men matcherna spelas ändå samtidigt, eller...?
Ja, absolut.
Men då låter det kan ta det ändå upp mot en, två timmar innan man har börjat spela matchen, eller? Hur?
Nej, alltså draften tar ju ungefär en halvtimme.
Ja, okej. Okay. Och då har alla fått varsitt lag att möta.
Ja, okay. Exakt.
Ja, då det är det hela inte lika draft. Mycket tid man har på sig.
Nej, ja. Nej exakt. Nej. Utan det tar en halvtimme och sen har man 3,5 timmar att spela själva matchen.
Ja, det gör jag med.
Ja. Så det, ja, varje runda tar 4 timmar då totalt.
Ja, det låter ju jättekul det där. Alltså bara att få bestämma lite grann vad man ska möta. Då kommer man ju bygga listan helt annorlunda.
Man behöver exakt. Gå bra på allt. Så det påverkar... Ja, exakt. I lagturnering kan man ha liksom mer nischade arméer. Och man kan också ha taktiker som att... Okej, deras Skaven-spelare liksom. Vi har ingen som kan vinna mot den.
Nej.
Då kan de använda den som en sorts... bullyarmé för att tvinga oss styra hur vi draftar.
Mm.
Men vi kan också välja att försöka få bort den från deras pool så tidigt som möjligt för att underlätta resten av draften för vårt lag.
Ja, just det. Så då tar vi det värsta ni har först typ, och med förhoppningsvis om att de ska dra Skaven mot er.
Ja. Ja, till exempel. Eller att vi lägger ut någonting först och om de lägger Skaven mot oss, ja, men då tar vi Skaven för att den första spelaren får liksom bara åka under bussen för att få bort Skaven ur draften.
Ja, just det. Ja,
och det är ju det som gör liksom att det kan bli så att man får hoppa under bussen ibland och ta en för laget.
Mm.
Och det är en viktig aspekt av lagspel i min mening att kunna göra det.
Mm. Jo, det är väl också ganska... Jag tänker det kan vara befriande att spela. Man förväntas att förlora. Att man, men jag kanske kan göra någonting. Att det kan vara ganska kul.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Och så som upplägget var så kan man alltid försöka plocka lite poäng liksom i form av agendor och så.
Ja, just det.
Secondaries. Så om man vet att okay, jag har faktiskt typ 10% chans att vinna den här matchen. Då kan jag skita i scenariot helt. Mm. Bara spela på att plocka ett fåtal poäng.
Kördes det med officiella Hidden Agendas eller?
Yes.
Okej, okay. Ja, yes. Bra.
Så det var, secondaries var då att alla spelare, i och med att det är 6 spelare i laget, det finns 12 stycken Hidden Agendas, så delar man ut 2 Hidden Agendas till varje spelare.
Yeah.
Och då är det värt 1 poäng att plocka en Hidden Agenda och värt 1 poäng att denia en Hidden Agenda från motståndaren.
Ja, just det.
Och sen spelas själva scenariot då om 16 poäng. Så man får max 20 på en runda liksom. Och då vinner man scenariot, lyckas med båda sina hidden agendas och deniar båda motståndarens hidden agendas.
Men vet du vad din motståndares hidden är? Alltså, hur kan du denia dem medvetet?
Det avslöjar man innan deployment.
Okej.
Okay. Så de är not so hidden agendas.
Nej, not so hidden.
I praktiken.
Ja.
Yes.
Jag förstår.
Så funkar det.
Ja, det är väldigt spännande.
Sen en annan grej som kanske är värt att prata om är laguttagning. Mm. Jag vet inte om det är någonting som är intressant. Jo, hur det funkar eller hur jag har tänkt när jag rekryterar eller sådana saker.
Berätta.
Yes. Det finns ganska många saker så, liksom, som spelar in i huruvida jag väljer att rekrytera någon eller inte.
Ja.
Först och främst är det viktigt att folk kan och vill åka. Som på alla andra turneringar liksom. Det är inte gratis att åka till Serbien eller till Luxemburg. Och det är ganska många spelare som åker runt i Sverige och vinner turneringar, men som kan ha svårt att ta ledigt från familjelivet under semestersäsongen liksom, för att åka och spela.
Men kan du ge en uppskattning? Vad kostar det liksom att, vad kostade det för dig nu att bo och äta och leva där?
Flyget kostade väl ett par tusen lappar.
Ja.
Boendet kostade ett par tusen lappar.
Ja.
Sen, alltså det kan nog ha gått på en 6-7 tusen totalt kanske.
Ja, just det.
I den storleksordningen.
Mm. Ja, men det är ju bra att ge ut den informationen också så folk vet på ett ungefär vad, om de har råd
absolut
med det eller inte.
Ja, absolut. Och sen kan det vara lite olika. Nu bodde vi på ett ganska dyrt hotell.
Just det.
För att vara Serbien.
Ja.
Och det kanske inte är helt nödvändigt liksom. Och sen kan man ju, det går ju alltid att liksom äta billigare och bo billigare och sådana saker.
Mm.
Samtidigt, Luxemburg är ju dyrare. Så det, nästa år kommer nog bli dyrare än varje år.
Just det.
Det tror jag. Sen jag passade på att ta semester efteråt. Min sambo, vi spelade ju fredag, lördag, söndag. Och sen kom min sambo ner till Serbien måndag morgon.
Härligt.
Och sen tog vi en vecka semester tillsammans där liksom.
Ja, härligt.
Ja, så det är skitnice att kunna kombinera på det sättet också.
Mm.
Det är gött. Och det är roligt att få se en ny plats av världen. Som man, jag har aldrig varit i Balkan innan liksom. Och att åka dit i Warhammer-sammanhang.
Mm.
Häftigt.
Ja, det är ju någon stor Warhammer-turnering i Belgien i februari tror jag som jag funderar på att åka till. Och semestra samtidigt.
Ja,
i,
ja coolt.
Så vi får se. För att jag har tänkt på det där också. Har jag även tänkt på, vad är det den heter nu? Det är inte Adepticon utan, ja, det är en turnering som ligger utanför Chicago. Att man skulle åka till USA och passa på att köra lite turnering där.
Ja, häftigt.
Så att det är ett vinnande koncept tror jag.
Ja, absolut, absolut. Jag brukar försöka göra samma grej när jag åker på forskningsresor med jobbet liksom.
Mm.
Att jag bokar ett senare flyg hem och tar semester i en vecka eller några dagar liksom. För att hinna se lite av landet.
Mm.
Jag tycker det är en ganska nice grej att göra när man ändå ska någonstans i ett annat sammanhang, så passa på att stanna lite längre och se platsen.
Undrar hur deras Games Workshops butik ser ut i det här landet. Alltså.
Precis, precis. Det är det viktiga.
Ja.
Det måste man ta reda på.
Ja.
Yes, men så i alla fall. Så en viktig grej är ju att folk ska vilja och kunna åka. Nu har jag varit kapten för Six Nations ett år och för ETC ett år. Och jag skulle väl uppskatta att ungefär hälften av dem jag har frågat har antingen tackat nej eller hoppat av.
Ja.
Så det är inte jättelätt att hitta folk.
Nej.
Sen är det såklart viktigt att vara en duktig spelare. Det kan vara svårt att veta vilka som är duktiga och vilka som inte är duktiga. Så det man får gå på då som kapten, om man inte känner alla, är turneringsresultat. Så jag har, de senaste åren har jag haft koll på liksom alla 2 dagars turneringar, 2000 poängs turneringar i Sverige som har spelats. Vilka arméer folk har spelats och hur resultatet har blivit liksom. Om man har en eller ett par pallplatser eller konsekventa topp 10 placeringar bakom sig, så är det en väldigt liksom bra grund för att bli rekryterad.
Mm.
En annan grej är att man ska spela rätt faktion. I ett lagturnering så är det ju max en spelare per faktion och max en spelare som får ha samma warscroll. Så när jag som kapten liksom väljer ut ett lag, så måste jag sitta och pussla ihop vilka faktioner jag vill ha i laget.
Mm.
Och sen välja ut lämpliga spelare från dem. Ut efter det, okay, precis.
Ja, inte spelare först, precis. Och sen får de välja vilket lag de vill köra, utan...
Det kan vara så. Mm. Det kan vara så. I vissa fall.
Just det.
I vissa fall. Det beror på. Det kan också vara att vissa spelare kan spela vad som helst. Mm. Typ Adam Jansson kan spela vad som helst och kan måla en armé på en dag. om han tar sig för det. Ja, precis. Så det är inte alla som kan liksom. Så det är väldigt smidigt att ha så pass flexibla spelare.
Mm.
Men generellt sett så går jag på liksom vad folk har spelat det senaste året och hur det har gått.
Ja, just det.
Och sen väljer då utifrån det. Och sen är just den här sociala biten är också väldigt viktig. Det underlättar ju väldigt mycket liksom att jag vet att en spelare är avslappnad och en skön person. Så här, lagsammanhållningen är jätteviktig.
Mm.
Och det är viktigt just för att folk åker under bussen ibland och så här. Det är viktigt att man kan ha en bra stämning och att man kan ha en prestigelös miljö liksom.
Mm.
Där folk inte går runt och har massa ego hela tiden.
Ja, för tanken är att det ska vara roligt först.
Ja,
så inte att absolut. Ni ska vinna först.
Nej,
eller, ja.
Nej.
Ja, men då är tanken det viktigt med god stämning.
Ja. Men även om målet är att vinna först, så tror jag att det är skitviktigt att man har en bra lagsammanhållning.
Mm.
För man spelar liksom, i och med den här draften så spelar man hela tiden som ett lag. Och om en spelare tävlar eller har stort ego, så kommer den spelaren inte vilja ta dåliga matchups för lagets skull.
Mm.
Och då kan det sabba liksom chanserna för laget att vinna.
Mm.
Så jag tror att alltså även om man vill tävla så mycket som möjligt, så måste man ha en bra sammanhållning i laget. Det räcker liksom inte att ha de sex duktigaste spelarna med de sex största egorna, utan man måste ha en bra sammanhållning. Mm. Jag tror inte det funkar annars. Tror inte det.
Nej, men det tror inte jag heller. Det låter... Alltså, om man jämför med andra sporter, så låter det som ungefär samma tänk att alla kan inte vara Zlatan.
Nej. Nej, men exakt liksom. Och det funkar inte om alla hela tiden kräver att få bollen.
Nej.
Utan då får man sex divor som springer runt och bråkar med varandra.
Mm.
Och ingen gör några mål.
Ja, jag förstår.
Man måste ha liksom backarna och uppläggen och målvakten och allt sånt där. Det funkar inte annars.
Nej.
Så det är också en väldigt viktig bit. Och sen liksom, det gäller att ha tur också som spelare. Så man måste spela rätt armé vid rätt tillfälle och råka prestera tillräckligt bra på turneringar för att inte bli så utkonkurrerad av någon annan som spelar med samma armé. Och så ska man dessutom ha haft tillräckligt mycket kontakt med lagkaptenen i år med mig då, för att jag ska känna mig bekväm med att den här personen är en bra social fit i laget.
Mm.
Och en bra representant för Sverige utomlands liksom.
Mm.
Så det är viktigt så här att man måste kunna hantera att förlora utan att bli sur och grinig, för då kanske det kan... Så här, jag vill ju att vårt lag ska göra bra intryck på andra också.
Mm.
Så det går liksom inte att vara grinig eller att vara en dålig förlorare och sådär heller, utan det är många, många saker som spelar in.
Ja, vi vet ju inte vad de säger i de ryska poddarna om Sverige.
Lite oklart.
Det vore intressant att höra.
Ja, absolut. Absolut.
Man vill väl inte vara liksom, var det laget antar jag som hade dåliga rykten.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså det är en så, det är en så stor social miljö. Nu var vi ju 12 stycken lag.
Mm.
Så det är 72 spelare liksom.
Mm.
Och det är väldigt socialt. Man hänger med motståndarlagen, man går och tar en öl tillsammans efteråt, man käkar tillsammans, man skrattar och tramsar och liksom så här, det påverkar ju hur roligt man har väldigt mycket. Mm. Om folk ser en som ett svin.
Mm.
Så här, då är det inte så kul.
Nej. Nej, såklart inte.
Så det gäller ju liksom att ja, man vill ha trevligt och vara trevlig.
Mm.
Och det är viktigt.
Ja, alltså jag tror att det var i Honest Wargamer-podden jag hörde något avsnitt om, när de pratade om hur ETC är, att det blir lagkaptenen och dens kompisar som kör. Men jag tänker att det måste vara oerhört svårt att det är på något annat sätt också.
Ja, precis. Alltså jag tror att det kan bero lite på.
Mm.
Men absolut, det är ju lättare att rekrytera någon man är socialt bekväm med än någon som är ett frågetecken. Det är det definitivt.
Ja, och
Att gå på rykten liksom, eller andrahandsinformation mot någon som har mött den här spelaren för 1,5 år sedan, jämfört med att gå på min kompis som jag vet precis vem det är kanske inte så lockande.
Nej.
Om det inte är enorma skillnader i turneringsresultat mellan de två kandidaterna.
Mm. Ja, alltså det är ett massivt jobb som alla spelare, men särskilt jag tänker då som lagkapten, att betala 7000 kronor, sitta på sin fritid, hålla spreadsheets på alla som spelar Warhammer i Sverige och göra ett rätt beslut utifrån det.
Ja,
det är ett jättejobb, och det är kul att se liksom lagturneringar spelas och hänga med. Så det är coolt att ni gör det här.
Det är ett stort jobb, definitivt. Men det är också väldigt roligt. Och det gör ju att man blir involverad i communityt på ett annat sätt också.
Mm.
Vilket är skitkul. Och alltså, det är sällan jag har haft så roligt som jag har haft på de här lagturneringarna. Det bästa är nästan liksom när man sitter på kvällen efter 2 eller 3 Warhammer-matcher. Alla är skittrötta och liksom de här konstiga konversationerna som kommer upp. Och alla bara sitter och skrattar en timme. Och hur kul som helst.
Ja.
Så jag vill verkligen rekommendera alla att om ni får chansen att åka på en lagturnering, det är jätteroligt.
Mm. Och det är ju om några veckor i Västerås. Så. Nej, den är ju fullsatt nu, är den inte det?
Den är full, tror jag. Ja.
Ja, nästa år då.
Ja, precis.
Så att, ja, det borde komma fler. Det kommer fler chanser. Och om det är ett vinnande koncept,
det tror jag,
då kommer nog fler turneringar. Men kanske Fnatic eller alltså alla som finns nu i södra Sverige och göra något liknande.
Ja, precis. Det hade varit jäkligt kul alltså.
Ja.
Så det får vi hoppas på.
Ja, det får vi göra. Men du, ska vi börja avrunda där då? Eller har vi missat något mer att prata om?
Jag tror att vi har gått igenom det vi funderat på, eller sagt att vi skulle gå igenom. Liksom. Jag tror vi har pratat om det mesta.
Ja, jag har lärt mig väldigt mycket i alla fall om hur processen går till. Och jag hoppas att alla lyssnare också fick lära sig någonting nytt.
Ja, hoppas att det var ett trevligt avsnitt.
Ja, det tror jag. Jag hade trevligt i alla fall, och det är huvudsaken.
Ja, jag också. Det är sant. Skit i lyssnarna, vi gör det här för vår egen skull.
Ja. Men då, jag får säga tusen tack för att du ville vara med och lära ut.
Tack för inbjudan.
Ja.
Jättekul att få vara med.
Men,
och tack för en jäkligt trevlig podd.
Ja, tack.
Som ni producerar. Det är skitkul att lyssna på.
Ja, särskilt det här avsnittet.
Ja, det får vi se. Ja. Men det hoppas jag. Det vore kul.
Men du, vi syns i Västerås då?
Det gör vi.
Ha det bra så länge. Hoppas att jag inte behöver möta ETC-laget.
Ja, vi är lite mer laid back i Västerås.
Ja, vi får se.
Jag ska spela i ett All Destruction-lag.
Ja, om du har något lovande.
Ja,
vi hörs.
Så det kommer nog bli bra. Ja, det gör vi. Hej. Ha det fint. Hej.